Hundratusentals kemikalier finns i bruk och hela tiden tillkommer nya. De är oumbärliga, men vi vet för lite om dem. Och gång på gång kommer larm om kemikalier som skadar oss och miljön. När nu EU ser över kemikalielagarna pågår en dragkamp mellan säkrare miljö och en stark industri som slåss för sin konkurrenskraft. Här är del två av det osynliga arvet.
Det skulle ju kännas lite konstigt om man fick reda på att man har mycket miljögifter. Om jag skulle ha fått det, för då, i och med att man lever så normalt, så vad kan man göra åt det? Det känns inte som man kan göra så mycket åt det.
Sofie Leo och dottern Julia är två av några tusen mammor och barn i Värmland som deltar i forskning om hur barn påverkas av kemikalier i hemmiljön. Vi ses i köket i villan i utkanten av Karlstad. Ett trivsamt kök med kamin och blommiga tapeter. Sofie och Julia har genom åren fått lämna prover till forskarna från sig själva och från husets luft. Ja, till och med dammet där hemma har analyserats. Nu är Julia Leo 17 år. Som många andra handlar hon på nätet och vi pratar om att det finns okända kemikalier i varorna som säljs på många sajter.
Nej, alltså man vet ju egentligen inte det. Det finns ju ingen liksom säkerhet när man köper dem. Det är ju liksom på egen risk så att säga. Men man kan ju tänka sig att det nog finns ett och annat dåliga ämnen där liksom och kemikalier.
Med jämna mellanrum nås vi av larm om skadliga kemikalier. Vårt livsviktiga dricksvatten innehåller PFAS. Det finns i fisk, i våra kroppar kan man mäta rester av kemikalier. Vi omges av mikroplaster. Ja, också plast är kemikalier. Och hormonstörande kemikalier som bisfenoler hittas i nappflaskor och konservburkar. Kemikalier vars risker vi inte anat eftersom vi litar på det som kallats världens starkaste kemikalielagstiftning. Trots detta har kemikaliereglerna visat sig vara ett glest nät där många skadliga ämnen glider genom maskorna. Nu ska EU se över kemikaliereglerna. Här är del två av det osynliga arvet om kemikalier, deras risker och om hur säkerhetsreglerna nu ska stöpas om. Det första programmet gav exempel på hur kemikalier påverkar miljö och människa. Allt ifrån hur fiskar simmar i läkemedelsrester i sjöar och åar eftersom de inte fångats upp i avloppsreningsverken. Till de värmländska familjer där forskarna sett att barnen i sina kroppar fått ärva kemikalier från sina mammor. Kemikalier som sätter spår över generationer trots att halterna inte överstiger det som finns i vår vardagsmiljö. Sofie Leo, Julias mamma.
Det är svårbegripligt för man ser det inte. Så det tror jag nog är en del. Det är lättare med saker som man ser visuellt så. Nu får man bara höra det och det är så svårt att föreställa sig det.
Hej!
Hej, hej!
Kemikalieprojektet i Värmland, Selma-studien, leds av professor Carl Gustav Bornehag. Studien har bland annat visat att kemikalier som fanns i mammans kropp under tidig graviditet kunde påverka barns kognitiva förmåga, möjligheter till inlärning. Forskarna undersökte barnens ordförråd i tvåårsåldern, säger Carl Gustav Bornehag.
Vi såg samband mellan både enskilda kemikalier men också blandningar av kemikalier. Framförallt de som vi hade misstänkt, nämligen ftalater och fenoler från plastmaterial.
Så plastkemikalier som du nu nämner, de skulle då ha kunnat bidra till den här effekten att barnen fick sämre IQ?
Ja, alltså precis som jag sa, epidemiologin visade att både blandningar av de här plastkemikalierna men också enskilda plastkemikalier var kopplade till att barnen använde färre ord.
Professor Carl Gustav Bornehag som leder Selma-studien som undersöker kemikaliers påverkan på en större befolkning.
Det här är gamla plastflaskor.
Ja, men vad är det i dem då?
Ja, de är tomma nu.
När vi ska göra oss av med kemiska prylar och produkter där hemma är det praktiskt att ta dem till en miljöstation som den här i Tidaholm. Där jobbar Fredrik Malmgren med att sortera och svara på frågor. För det är inte alla som vet vad de kommer med.
Ja, allt som är kemikalier, nu ställer vi ju det. Eller ja, de ställer det på bordet, sen tar vi hand om det då. Men Så, ja.
Så ni sorterar, de behöver inte göra det?
Nej, nej, det gör de inte, utan det sköter vi för säkerhets skull då, för det kan ju vara lite svårt att ha koll på vad som är vad, utan det är lättast att de lämnar det där och sen sorterar vi det efter så. Ja,
kan vi gå och kika lite vad vi har här?
Ja,
ja, jag läser mig till oljefilter och klor och kausticsoda och vad är det? Kvicksilverfall, det låter inget vidare.
Ja, det kan vara ja, termometrar, gamla termometrar och sånt finns det ju kvicksilver i. Och nu är väl inte jättemycket som kommer in längre, men det händer ju, ja, det gör det.
Är det så att folk tömmer sina gamla skrubbar och så kommer hit med grejer också?
Ja, det är mycket sånt. Ja, gamla ja, dödsbon kanske och sånt där. Och, ja, gamla uthus som har stått och samlat grejer. Och sen är det någon som tar över detta och då kommer de hit med det. Och då kan det komma in en del intressanta saker. Så är det ju.
Nu kommer det någon här med... Vad är det du kommer med? Tändare?
Tändare? Ja. Kommer jag med?
Ja.
Jag ska lägga sig va?
Jajamän, jajamän.
Toppen.
Ja.
Kunskapen om kemikalier är begränsad. Varje år används i EU över 200 miljoner ton kemikalier. I EUs register, REACH, finns omkring 22 000 ämnen registrerade och då räknas inte volymer under ett ton. Cirka 500 kemikalier är väl undersökta globalt och det finns viss information om cirka 10 000 enligt EUs miljömyndighet. Och det är inte en kemikalie i taget vi har kontakt med, de blandas. Och hur det påverkar oss undersöks inte alls. Vi vet inte vad vi har omkring oss och det är tydligt också att reglerna brister eller att de inte följs. När en kemikalie ska registreras måste industrin lämna underlag till EUs register. Men en analys som EU-kommissionen gjorde visade att bara en tredjedel av underlagen stämmer med informationskraven. I Göteborg finns den internationella miljöorganisationen Chemsecs kontor. Chemsec arbetar för att giftiga kemikalier ska ersättas med säkrare alternativ. Teresa Kjell, som är policyansvarig för kemikaliepolitik hos Chemsec, ger exempel på hur brister kan se ut i dagens kemikaliehantering.
För det första så har det godtagits att tillverkare inte har gett tillräcklig information om hur farligt ett ämne är. Och så har de fått fortsätta ändå. I efterhand så har det visat sig att till exempel då bisfenol A stör våra möjligheter att få barn. Att olika PFAS kan vara till exempel cancerframkallande, skada levern och massa annan problematik. Och så får man sopa upp det här i efterhand. Men det tar en massa tid. Och dessutom så har beslutsfattarna inte sagt nej till fortsatt användning av till exempel då krom 6 som är cancerframkallande, när ett företag har sagt att de inte tycker sig kunna byta till alternativ som andra använder, som faktiskt finns. Så därför har vi en situation idag när vi inte har ett bra skydd mot farliga kemikalier. Och det har felat trots att det var tänkt att man skulle tillämpa det på ett annat sätt.
Teresa Kjell på Chemsec om hur farliga ämnen slunkit igenom kemikaliereglerna. Det kan alltså saknas data och myndigheterna får agera i efterhand och det kan ta tid att bevisa hur farlig en kemikalie är. Även om Sverige har nationella regler så styrs kemikaliesäkerhet till stor del av EU och där pågår just nu en stor reform. REACH är en förkortning för själva stommen i det ramverk som förenklat föreskriver registrering av kemikalier, att risker ska utvärderas och att farliga ämnen ska fasas ut. Ett ramverk som styr mycket av ländernas kemikaliehantering.
Thank you, Mr. President, honorable members. Today's discussions shows how important the topic of water is.
Från Europaparlamentets talarstol i Strasbourg talar Sveriges EU-kommissionär Jessica Roswall, tidigare moderat statsråd i Sveriges regering, till de folkvalda från EUs alla länder om ett av sina ansvarsområden, hållbar vattenförsörjning i EU. Jessica Roswall har en nyckelroll i sitt uppdrag att se över kemikalielagstiftningen tillsammans med Stéphane Séjourné, kommissionär för välstånd och industriell strategi. Jessica Roswalls vision är regler som gynnar både hälsa och industri.
Nej, men jag tycker att det är väldigt viktigt att vi har en lagstiftning som värnar och ser till att skydda människors hälsa. Men också att den är fram framtidsinriktad, om man får säga så, därför att, så att den skapar möjligheter för industrin och forskningen att utvecklas och byta ut det som är farliga substanser till mindre farliga, och att vi skapar en sån miljö, det är väl min målsättning.
Jessica Rosvalls vision rimmar väl med det EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa i fjol när hon la fram planerna för den här mandatperioden.
Our focus will now be on implementation and investment to make it happen on the ground. And this is why I will put forward a new clean industrial deal in the first 100 days of the next mandate.
Hon framhöll att industrins konkurrenskraft och ekonomiska villkor var i fokus. Ursula von der Leyen betonade i förslaget att kemikalieregleringen ska förenklas. Hon ledde också den tidigare EU-kommissionen när EU 2020 la fram en kemikaliestrategi för hållbarhet. Den hänvisar till EUs gröna giv att bli en hållbar, klimatneutral och cirkulär ekonomi senast 2050. I den strategin beskrivs kemiska föroreningar som en av de viktigaste riskfaktorerna för vår jord, eftersom de påverkar och förstärker andra planetära kriser som klimatförändring och förlust av biologisk mångfald. I strategin står bland annat
att EU ska främja säkra och hållbara kemikalier genom att fasa ut de mest skadliga. Reglerna ska utnyttjas för att belöna och driva på produktion av säkra och hållbara kemikalier. EU bör kräva att farliga ämnen i produkter minimeras så att man lättare kan återvinna dem. Söka förstärka regler som begränsar riskerna med kombinationer av olika kemikalier. Strategin betonar målet att bättre skydda människors hälsa och miljö.
Exempel ur EUs kemikaliestrategi. Och en strategi är en viljeinriktning, en ambition att minska risker med kemikalier. Men den är inte bindande politik. Sedan dess har det varit val till Europaparlamentet. Kommissionen har fått en annan sammansättning. Än har inte EU-kommissionen lagt fram förslag om hur REACH ska förändras. Det väntas tidigast i höst. Men nu talar kommissionen inte om bättre skydd utan om att behålla det höga skyddet i lagstiftningen. Och man betonar att kemikaliereglerna ska förenklas. Hur det ska gå till har EUs miljökommissionär Jessica Rosvall än så länge bara börjat skissa på.
Jag tror att man måste titta på det lite bredare och se var kan vi snabba upp processerna. Ibland handlar det om personal. Ibland handlar det om hur kan vi göra processerna snabbare. Företag klagar ofta på att det är väldigt stora rapporteringsskyldigheter. Det är väldigt nödvändigt när det gäller kemikalier såklart. Man måste kunna följa kemikalier under lång tid. Så att jag har inte en sak som jag kan ge till dig idag, utan jag tror att processerna är en viktig del.
Processer kan till exempel handla om när förbjudna kemikalier, vilket bara är de allra farligaste kemikalierna, ska granskas då företag ändå ska få använda dem. Ett arbete som tar tid för inblandade myndigheter. Att det tar tid kan bli problem för både företag som vill använda eller sälja dem. Teresa Kjell på miljöorganisationen Kemsek är policyansvarig och följer tätt EU-politiken. Hon deltar som observatör i förberedande möten i Bryssel. Och om förenkling, säger hon.
Jo, men det tycker jag absolut att det är rimligt. Det ska bli lättare att hantera. Det har varit trögt och det finns jättemånga saker man kan göra där. Men det betyder ju inte att det ska bli lättare att få tillstånd. Det vore ju inte en förenkling, det vore ju en förslappning.
Som kemikaliereglerna fungerar så granskas kemikalierna utifrån underlag som industrin lämnar till EUs myndigheter. Ibland ersätts en farlig kemikalie som förbjuds med en liknande som också visar sig vara skadlig. Ni minns kanske hur man förbjöd freoner som fanns i bland annat kylskåp, frysskåp, AC-anläggningar och värmepumpar. Där användes freoner som köldmedier, alltså som gaser eller vätskor som transporterar värme eller kyla. Men det kom sen fram att freoner skadade atmosfärens skyddande ozonskikt. Freonerna förbjöds och byttes ut och det sågs som en lyckad åtgärd. Och ozonskikten förstärktes efterhand igen.
Ja, det är ju en tydlig läcka. Är det ju. Men jag tryckte i gasen här och så startade jag min mätare här för 30 minuter sedan.
Kylmontören Kevin Falström söker fel i en frysanläggning på en restaurang i Norrtälje. Det är trångt mellan hyllorna där frysen står och han har lyft bort panelen och blottat rören inuti.
Spraya på alla skarvar då, får man se om det bubblar. Nu har jag tömt aggregatet på köldmedium och sen tryckt i kvävgas då, för att få upp ett högre tryck så att det blir lättare att hitta läckan.
Du har inte hittat läckan än?
Nej, jag har inte hittat läckan än.
Och vad är det för köldmedium i den här apparaten?
I den här är det ett gammalt köldmedium som heter 404. Det är ju ett köldmedium som har ganska stor miljöpåverkan. Och det jag kommer göra efter jag är klar med det här jobbet, det är att byta till ersättaren som är R452 heter den. Och det har, den har egentligen samma, eller väldigt lika specifikationer som 404. Men är snäppet bättre för miljön då.
Det har visat sig att de kemikalier som ersatt freon orsakar andra miljöproblem. De släppte ut växthusgaser och fluorhaltiga evighetskemikalier. Värmepumpar och andra köld- och värmeanläggningar står för en stor del av utsläppen av TFA, trifluoretiksyra, som är en av många PFAS-kemikalier. TFA brukar betraktas som en restprodukt som inte provtas. Men när det europeiska miljönätverket PERN undersökte grundvatten och vattendrag i 10 EU-länder så hittar man TFA i stor skala i miljön. Alla vattenproverna innehöll PFAS och i form av TFA hos 98% av proverna. Så efter att ha ersatt freonerna så ska också de fluorhaltiga köldmedierna bort framöver.
Även de här köldmedierna som vi använder nu håller också på att fasas ut till att det nästan enbart ska bli naturgaser, alltså propan, koldioxid, ammoniak. Det kommer att vara nya. Och det blir ju lite svårare att jobba med.
Varför?
För att till exempel propan då, väldigt brandfarligt, kommer vi behöva lite annan utrustning som är brandklassad. Man vill till exempel inte ha propan i allt för små utrymmen, för då kan det bli explosiva blandningar i luften då. Ammoniak vill man ju inte ha bland folk. Det luktar inte så gott. Koldioxid, där är väl problemet att det är extremt höga tryck man jobbar med. Och koldioxid är väl det man använder i de flesta butiker idag.
Men tror du att det är görligt? Vi har ju många människor som har värmepumpar i sina bostäder och butiker och överallt. Kommer det att bli svårt att ersätta framöver, tror du?
Nej, jag tror absolut att det kommer att gå att ersätta. Propan och propen och sådana gaser har vi ju redan i dagens, våra kylskåp hemma och sådär. Så att det är en gas som fungerar bra. Men det som just blir spännande, det är ju när man ska tömma och det är service på dem och sådär, så får man tänka efter lite noga.
Så det inte smäller?
Ja.
Det fanns alltså andra negativa egenskaper hos värme- och köldmedier som först verkade vara bra ersättare. De skadade klimatet eller släpper ut PFAS. Enligt Teresa Kjell på Chemsec är köldmedierna ett exempel som visar att det gäller att ha bra koll på vilka kemikalier som ersätter, substituerar en annan. Och att mesta möjliga data kommer fram innan en kemikalie tas i bruk i stor skala så att man undviker dåliga byten.
Och man ska komma ihåg också att det är ju inte bara det att det är dåligt för människors hälsa och miljö, utan det är ju också väldigt dåligt för företag när man investerar jättemycket i att byta från en kemikalie till en annan, för det kostar väldigt mycket pengar. Och så visar det sig att den kemikalien är precis lika dålig som den man hade från början. Då förlorar man hela den investeringen som man har gjort.
Il treno Intercity Night 752 di Trenitalia delle ore 5.
I italienska Parma ligger EU:s livsmedelsmyndighet EFSA, ett passande läge i staden med delikatessbutiker med parmesanostar och parmaskinka. EFSA utvärderar risker för dricksvatten och för kemikalier knutna till livsmedelsproduktion, till exempel bekämpningsmedel, och sätter lämpliga gränsvärden. Det är EFSAs utvärdering som lett fram till det skärpta gränsvärdet för PFAS i dricksvatten på 4 nanogram per liter som ska gälla från och med 2026. Nu bedömer EFSA i samverkan med EU:s kemikaliemyndighet ECHA riskerna med fluorkemikalien TFA, säger Guillaume Desses som är chef för avdelningen för riskutvärdering.
Some new toxic properties of TFA are being studied as we speak and may result in some official European Union decision on how to classify the substance. And of course, that would have a... We are waiting for this work to conclude, because we will take this on board in the specific mandate we have for EFSA about establishing health-based reference value.
I höst ska EFSA och kemikaliemyndigheten ECHA ge svar om risken för att fertiliteten påverkas av TFA, trifluoretiksyra, en av de PFAS-kemikalier som har allra störst spridning. Med reformen som ska modernisera själva stommen i EUs kemikalieregler REACH har Jessica Rosvall ett av EUs stora miljöförslag på bordet. REACH kom till för 20 år sedan. Också då var miljökommissionären från Sverige. Och den nya kemikalielagen visade sig då orsaka het debatt.
Den har gått att använda under alla år, ja. Faktiskt.
Margot Wallström, du vecklar precis ut ett papper här. Berätta vad vi har.
Ja, det är min så kallade mindmap. Mina minnesanteckningar kring kemikalielagstiftningen. Och jag tror att den här förberedde jag då inför parlamentsutfrågningen som ny kommissionär. Och det är klart att kemikalierna var ju en av mina prioriterade områden att arbeta hårt med.
Socialdemokraternas Margot Wallström, som alltså ledde arbetet då EUs kemikalielagstiftning REACH infördes. När vi möts på Socialdemokraternas kansli på Sveavägen i Stockholm har de med sig sparade dokument från den tiden.
Och det här är ju då vad REACH skulle innehålla helt enkelt. Varför? Vad är det vi vill? Vad är det vi föreslår? Hur ser det ut med konsultationer med alla inblandade? Vad är problemet här på ena sidan?
Och så har du ett hjärta här i mitten där det står lugn.
Står det lugn, ja, för att jag tror att det är viktigt att vara lugn. Det var ju av en anledning också, tänker jag, därför att det var ju så här att i EU hade man nog aldrig sett en sån intensiv lobbykampanj som när REACH skulle komma till. Och det var en så massiv lobbykampanj från kemikalieindustrins sida.
Margot Wallström minns en tid med tuffa tag och hon är fortfarande engagerad i miljöfrågor. Och nu när EU gör om kemikaliereglerna tycker hon mycket låter välbekant.
Ja, jag tänker så här att jag känner igen en del argument, verkligen, från 20 år tillbaka så känns de igen. Och jag är bara orolig för att man liksom döljer under rubriker som effektivitet eller vad det nu kan vara, döljer helt enkelt att man bara vill sänka skyddsnivån.
En del av kemikaliereformen som har uppmärksammats mycket handlar om förslaget att förbjuda PFAS, den största enskilda kemikalierestriktionen som någonsin har föreslagits. Evighetskemikalien PFAS finns i över 10 000 former. De förstörs inte, de ansamlas i miljön. Vi får dem i oss via mat och vatten. Och de kan orsaka bland annat vissa former av cancer, sköldkörtelsjukdomar och göra människor mindre mottagliga för vaccin. Efter att kemikalieexperter i 5 länder, däribland Sverige, la fram ett förslag att förbjuda alla med få undantag pågår nu en remissrunda där industrier och olika användare skickat in synpunkter om vilka PFAS de anser ska finnas kvar. Det har kommit fram att PFAS används i fler sammanhang än vad som varit känt tidigare. Expertförslaget ska ligga till grund för att EU-kommissionen senare ska kunna utforma sitt förslag. EU-kommissionär Jessica Rosvall vill prioritera att förbjuda PFAS i konsumentprodukter.
Det vi försöker göra och vill titta på, det är, går det att fasa ut eller förbjuda i konsumentprodukter? Och den prövningen pågår nu och det kommer vi försöka att lägga fram då ett förslag på nästa år.
Men PFAS är ju med hela vägen från tillverkning till avfall. Det är ju en kemikalie som inte förstörs praktiskt taget. Även om konsumentprodukter är en del så finns det så oerhört mycket mer PFAS.
Ja, och man ska påminna sig också om att vi har PFAS överallt. Som sagt, det inte är en substans, det finns i olika former. I nödvändiga produkter, medicinska produkter, inhalatorer, slangar som vi använder inom hälso- och sjukvården. I den gröna omställningen, i halvledare, i försvarsindustrin, i batterier. Alltså det finns överallt. Där det är också nödvändigt att vi har den för att det som klarar vår gröna omställning för att klara människors hälsa. Alltså det är ju rena. Då måste man också fundera på hur kan vi säkerställa att när vi i produktion använder PFAS som behövs på ett säkert sätt. Plus att samtidigt stimulera till att fasa ut PFAS i där det går. Kemikalierna finns ju där för evigt. Så vi måste också samtidigt jobba med hur kan vi rena vårt vatten eller vår mark där det liksom finns.
Du pratar här om rena, att det är också viktigt att börja ta i den änden. Och du har ju vattenresiliens på ditt bord också, den här strategin. Om nu REACH skulle luckras upp eller PFAS-förbudet inte blir skarpt, hur ska du få den strategin trovärdig i så fall?
Vi vet ju hur situationen ser ut i Europa idag med många hotspots och så här, där det är höga halter, där det behöver renas. Det kommer kosta mycket pengar, det är nödvändigt, men det är också hoppfullt på det viset att det finns tekniker idag och innovation på området. Så att man ska inte ge upp hoppet, utan man ska också tro på tekniken.
Jag ska betala det i så fall om det fortsätter sippra ut PFAS från olika produkter.
Vi har ju sedan länge använt oss av i Europa polluter pay principle, det vill säga förorenarna betalar. Och det är ju en viktig princip, men den får ju också vara rimlig på det viset att vi inte heller kan hindra vår industri att växa. För som sagt, vår kemiindustri är oerhört viktig för all annan industri. Men också för att Europa ska vara framgångsrika konkurrenskraftigt. Men också för att vi också har höga miljökrav, höga hälsokrav på vår industri. Så att vi vill ju också behålla vår industri i Europa.
Men säg att det fortsätter förorenas i andra änden, så har vi de människor som är oroliga att få rätta i sig och som då kanske också skattevägen eller på sin taxa måste betala för att rena bort de här produkterna. Är det okej?
Okay? Alltså vattenfrågan är större än bara föroreningar. Det är många problem vi har med vatten. Vi har problem med vår infrastruktur, det gäller hela Europa. Vi har enorma läckage. Vi har tagit vatten för givet alldeles för länge. Och därför måste vi lyfta den här frågan. Och det är klart att är det skattekollektivet som ska bära hela den kostnaden? Eller är det de som förorenar? Eller är det en mix. Ja. Och den frågan pågår hela tiden. Jag tror att det här behövs en dialog och en mix som är rimlig för alla. Men det är klart att för mig är det oerhört viktigt att vi har ett rent dricksvatten.
Att fasa ut PFAS i konsumentprodukter är alltså det som EU-kommissionär Jessika Roswall vill börja med.
Och jag är att vara värd för det här scenariet i riksdagen tillsammans med...
I Skandiasalen i riksdagshuset har ledamöter och experter samlats för att höra mer om PFAS-spridning vid ett seminarium. Professor Carl Gustav Bornehag redogör för forskningen på kemikalier hos mammor och barn i Selma-studien. Och spridningen av PFAS i Europa beskrivs av journalister som gjort en stor kartläggning. Några riksdagsledamöter på plats har sin uppfattning klar. Först Jytte Guteland, Socialdemokraterna.
PFAS drabbar ju oss oavsett vilka utsläppskällorna är. Så att det gäller både att raska på och se till att ta hand om hela problemet. Både i producentled och konsumtionsledet.
Varför är det viktigt att ha med båda delar?
Därför att den här utsläppskranen är på full styrka just nu och de ämnena är långlivade och de ackumuleras i rasande takt. Vi vet att det är cancerframkallande. Vi vet att alla människor har PFAS i blodet just nu och forskarna är glasklara. Vi har forskat till en nivå där vi vet att det här är farligt. Nu är det dags för politikerna att ta över taktpinnen.
Jag heter Victoria Tiblom, jag är riksledamot för Sverigedemokraterna och sitter i miljö- och jordbruksutskottet.
Nu har du hört den här dragningen. Vad är din reflektion efter det?
Alltså det är ju väldigt skrämmande. Särskilt den bilden vi fick se hur PFAS går från den gravida mamman över till barnet och finns kvar så många år senare. Och lite hur ska vi kunna värja oss mot allt det här? Jag tror det här som man talar om att ett förbud mot PFAS i konsumentprodukter är en bra väg att gå framåt. Sen är det ju inte helt lätt, som jag också lyfte som en fråga, att även om vi har ett förbud i Europa... Produkterna från andra delar av världen, vi importerar ju väldigt mycket.
Men tycker du man ska gå längre än just konsumentprodukter?
Jag tror man måste börja någonstans. Jag tror det är lättare att börja med konsumentprodukter. Och sen tror jag också att informationen kring det här måste öka.
André Andersson Tej, ledamot för Vänsterpartiet.
Det behövs inga ytterligare lättnader för industrin. Det är tillräckligt det förslaget som finns. Men tyvärr så, och det fick vi höra om också idag, hur mycket lobbyism som utövas mot EU i det här. Och vi har ju också hört hur den svenska EU-kommissionären Jessika Roswall har uttalat sig i den här frågan. Och att det låter på henne som att hon är mer inne på att reglera konsumentprodukter och inte industrin. Och det gör mig väldigt orolig.
Medan experter och politiker jobbar på sitt håll med PFAS och kemikalieregler fortsätter vi så gott vi kan att hantera kemikalierna.
Du kommer med en hink här. Får jag fråga vad du har gjort? Har du städat garaget?
Ja, vi har städat garaget. Det har vi gjort. Och det blev lite över.
Mats i Tidaholm har åkt till miljöstationen med diverse rester. Här ser jag metallfärger och en smörjekanna och sprayer och olja och glykol och vad har du allt?
Ja, vi har sparat under många år här verkar det som, så att det blir lite av varje helt enkelt. Nu fick vi ett ryck och tog tag i det hela då, så då blir vi av med lite skit här.
Är det svårt tycker du att veta vad man ska göra av typ sådana här grejer?
Absolut, men de är ju behjälpliga här allihopa som jobbar här, så att det ordnar sig. Men det är klart att det ska ju sorteras in i molekyler nästan, så att det är rätt svårt.
Den lokala återvinningen är inte slutstationen, även om det kan kännas så när man just har lämnat sitt skräp. Det finns en stor industri, en hel bransch, inriktad på att återvinna. Så ser en resurs i avfall.
Det här är ju en investering på kvarts miljard.
Kvarts miljard. Företaget Rangsells hållbarhetschef Per Larshans och anläggningens chef Anders Gustafsson tar emot på Rangsells i Upplandsbro.
Med lösningsmedel.
Just nu provkör de den nya återvinningen för lösningsmedel från industrin.
Vad vi gör här är att vi tar in lösningsmedlarna, renar dem och säljer tillbaka dem. Alternativa metoden är att sätta det i förbrännaren. Som klimatbesparingen är 90-95% jämfört med att producera nytta. Mm. Man bränner det. Man bränner egentligen allting om inte man har en sån här anläggning. Och där är den fokus här är framförallt Mälardalen. Och det har ju inte funnits alternativ. De alternativen har funnits varit långt bort. Men nu har det liksom nära till. Och industrin får plötsligt ett nytt sätt att försörja sig.
Genom att rena lösningsmedel och skicka tillbaka till industrin sparar man drygt 90% av den energi som skulle krävas för att nytillverka etanol, glykol eller aceton, sånt som industrin använder i stora volymer. Men återvinning förutsätter att man vet innehållet i det man tar in för att rena och återanvända, i det här fallet lösningsmedel. Hållbarhetschefen Per Larshans påminner om att kemikaliereglerna i EU måste samspela med en annan EU-ambition, att spara resurser.
EU-kommissionen har ju sagt att man ska fördubbla cirkulariteten. Och det är klart att mitt budskap till dem är att det måste också vara fokus på avgiftning. Resursåterföring och avgiftning måste gå hand i hand. Och då är det viktigt att veta vad som finns i de olika sakerna. Och det är klart att då kommer kemikalier in. Så i det här fallet har vi produktpass, att man är tydlig vad saker innehåller. Så mitt budskap till kommissionen är fortsätt, vara tydlig och vara tydlig på att fasa ut saker och ting.
Genom att de farligaste kemikalierna fasas ut, slutar användas, så slipper man sådana rester i det man vill återvinna, är Per Larshans budskap. Han är mycket i Bryssel för att försöka påverka EUs nya kemikalieregler. Rangsells är också medlemmar i branschorganisationen ICEM, innovations- och kemiindustrierna, så för branschens talan i Bryssel. ICEMs EU-expert Kristina Neymert-Karne säger att det är svårt att sätta generella regler för hur kemikalier ska ersättas. Att varje företag bäst vet hur de använder ett visst ämne och om det kan ersättas.
De ämnena som går att fasa ut, de fasar ju företag ut egentligen utan att knorra särskilt mycket. Men frågan är ju varför man inte har fasat ut de här sista 10%. Och det är ju för att det är väldigt svårt. Och det är det vi behöver prata om. Vi diskuterar jättemycket hur man ska hitta olika alternativ och vad som är lätt och vad som är svårt. Men det är ju framförallt någonting som företagen själva måste jobba med sina leverantörer. Därför att varje användningsområde är unikt.
Branschorganisationen ICEM oroar sig för att skärpta krav kan gynna konkurrenter. I Bryssel är industrins röst stark och global. Där verkar också bland andra den amerikanska handelskammaren som ser EUs kemikalieregler REACH som ett allvarligt handelshinder. I mars skrev handelskammaren till EU-kommissionen och kritiserade EUs planer på att snabbare fasa ut farliga ämnen genom gruppvis bedömning av flera likartade ämnen samtidigt. USA:s handelskammare ifrågasätter också klassningen i REACH där vissa kemikalier bedöms som särskilt farliga. Och den europeiska kemiindustrins branschorganisation CEFIC har liknande ståndpunkter. Också ICEM i Sverige betonar att Europas industri behöver vara lyhörd.
Det gäller ju för oss att hela tiden ha örat mot marken och lyssna in och se vad händer i andra delar av världen så att vi kan ställa krav och att vi kan ställa höga miljökrav på de produkterna som vi sätter på marknaden. Men samtidigt så måste vi ju förhålla oss till vad andra gör så att vi inte tappar den konkurrenskraften.
Kan det vara en konkurrensfördel att ha höga krav?
Det beror ju på om det finns en efterfrågan på det, skulle jag säga. Finns den efterfrågan så är det naturligtvis en konkurrensfördel. Men saknas den efterfrågan och man är mer intresserad av att köpa en billig produkt, så är det ju inte en konkurrensfördel.
Det finns ju alltid länder med lägre krav. Ska ni tävla med dem? Är det bra?
Ja, vi tävlar ju med dem, vare sig vi vill eller
inte. Men är det bra att tävla då med så att säga, sänkta krav som ett kriterium? Tycker ni att det vore en sån konkurrensfördel att ni skulle vilja ha det så?
Nej, det tror jag inte. För jag tror att kunder ändå efterfrågar någon form av höga miljökrav och höga säkerhetskrav. Det tycker vi är väldigt viktigt. Men vi måste ändå förhålla oss till ett världsmarknadsläge där priset också spelar in. Och så länge man inte är beredd att betala för en mer klimatsmart eller en säkrare produkt så blir det svårt att konkurrera. Och det är ju därför vi säger också att tillsynen är så otroligt viktig för att vi ska kunna ha höga miljökrav. Då måste vi också se till att det som kommer in i Europa håller sig till samma regelverk som vi själva måste förhålla oss till. Gör vi inte det, då blir det väldigt svårt att konkurrera.
Kristina Neimert-Karne på branschorganisationen ICEM. Att det är otillräckliga resurser för tillsynen är alltså ett problem för industrin. Det är en utmaning för EUs myndigheter att granska underlag från industrin om alla kemikalier. Men det finns planer som skulle kunna bidra till mer kunskap om kemikalier. Det pågår en process för att bilda en global forskarpanel. En slags kemikaliernas motsvarighet till FNs klimatpanel som ska ta fram fakta till politiker och andra beslutsfattare. En av de forskare som bidragit i arbetet med att utforma den här panelen är professor Martin Scheringer från universitetet i Zürich i Schweiz.
Some chemicals are actually global pollutants and therefore we also need global responses. And also trade in chemicals is global. And therefore a unified reaction and policy is needed ideally. And this panel would support that kind of policy.
Kemikaliehanteringen är global och det krävs politiskt samarbete och där kan panelen bidra, säger Martin Scheringer. Han delar EU-kommissionens analys att industrins underlag till registren för kemikalier ibland är ofullständig eller felaktig.
It is not obvious often what is correct or not correct, so you have to know a lot about these chemical property data to be able to judge them.
Professor Martin Scheringer är en av de som anser att beslutsfattare behöver oberoende information kring kemikaliernas egenskaper. Egentligen skulle kemikaliepanelen ha funnits på plats nu, men tidsplanen sprack. Vid det avgörande mötet i Genève i somras fastnade förhandlingarna i detaljer så att mötestiden rann ut. Ungefär samma sak hände i november, då världens första globala avtal om plastens miljöeffekter förhandlades i Sydkorea utan att nå ända fram. I båda fallen fanns invändningar från länder knutna till oljeproduktion. Olja är en stor råvara för kemikalier och för plast. Den industrin ifrågasätter regler som kan begränsa deras avsättning för olja. Ett mönster som uppträder också i FNs årliga klimatförhandlingar där fossilberoende länder och oljeländer ofta bromsar. Både plastavtal och kemikaliepanel ska förhandlas igen och förslagen om PFAS och om kemikalieramverket REACH kommer ta klarare form framöver.
Jag tänkte börja i alla fall på just det här med Europadagen.
När EU-kommissionär Jessica Roswall besöker Stockholm på Europadagen för att fira Sveriges 30 år i EU får jag en stund med henne där hon flera gånger svarar.
Det är en av sakerna som finns på bordet, men det finns tyvärr inget svar på den frågan idag.
Än så länge tolkas kommissionens signaler om kemikaliepolitiken på olika sätt. Teresa Kjell vid Chemsec.
Ja, men dels så ser vi att kommissionen vill minska användningen av tillståndsprocessen som är huvudmotorn i dagens REACH. Men också att man har en kraftigt minskad ambitionsnivå. Att man överväger att inte
som det var tänkt från början ta många formklasser så att man faktiskt får en upprensning av de här materialströmmarna, utan kanske bara titta på en. Och då får vi inte ett gott skydd för människors hälsa. Vi rensar inte upp i materialströmmarna. Det blir lite av en tummetott. Så vad jag är rädd för, det är att man minskar användningen av det vi har idag, men lägger heller inte till någonting som skulle kunna väga upp det.
Tidigare miljökommissionär Margot Wallström följer reformen från sidan med en del förväntan och en del oro.
Det kan säkert finnas skäl till att se över det här idag och säga att nu har det gått så lång tid, nu kan man behöva göra saker effektivare. Men vi ska ju göra det med målet att det fortfarande är för att skydda hälsa och miljö hos människor. Och att faktiskt se till att vi räddar några av de här viktiga grundprinciperna som vi baserar kemikalielagstiftningen på. Få bort de farligaste, ersätta dem, använda ersättningsprincipen. Alltså finns det någonting som är mindre farligt så använd det. Att det ska gynna kontrollen av kemikalier och se till att man kan hantera riskerna och farorna med det.
Så hur tänker Jessica Roswall och EU-kommissionen forma om kemikaliereglerna så att de tar hänsyn till både hälsa, miljö och industrins intressen?
Jag skulle säga, och det är det som jag också tycker är skäl till att göra en modernisering av REACH, därför att hela tiden forskar vi ju fram, vetenskapen flyttas ju fram som tur är hela tiden. Vi lär oss mer om olika kemikalier, vi vet idag mycket mer om hormonstörande preparat eller substanser. Så att det är klart att hela tiden måste vi flytta fram, även se till att lagstiftningen är anpassad till situationen som det är. Med det sagt ska jag säga, för mig är det också oerhört viktigt att se till att vi har en lagstiftning som bidrar till innovation och forskning, både så att Europa ligger i framkant kring detta, men också att vi bidrar till forskning som byter ut de mest skadliga kemikalierna till mindre farliga. Det är väldigt, väldigt viktigt att lagstiftningen stöttar en sån utveckling.
Detta var del 2 av 2 program, Det osynliga arvet. Producent Anders Wennersten, jag heter Annika Degreus.